Ann-Sofie, kan gamla operor hjälpa oss att hantera döden?
Kan musik hjälpa oss att hantera döden? Ja. Så om någon är gamla operor eller nya operor eller någonting helt annat än poplåt. Svaret på frågan när det gäller musik som tröst är ett 100-procentigt ja.
Mm. Och gamla myter då?
Nej.
Nej, enkelt svar där också. Just operan som vi ska prata om idag tar upp de här eviga ämnena med just förlust och död. Det handlar om Glucks, Orfeus och Euridike. Hej och varmt välkommen till Operaguiden om Christoph Willibald Glucks mest berömda opera, Orfeus och Euridike. Jag heter Britta Svanholm Magnett och vid min sida idag sitter operasångerskan Ann-Sofie von Otter. Välkommen till Operaguiden.
Tack ska du ha, Britta.
Du har ju sjungit den här operan många gånger och även spelat in den på skiva, vilket vi kommer att höra exempel på idag. Vilket är ditt första minne av Orfeus och Euridike?
Nu ska vi se. Alltså jag gjorde två uppsättningar väldigt tidigt när jag var väldigt nybakad. Och den ena var mitt inträdeskort till Basel, operan i Basel i Schweiz där jag hade ett kontrakt. Och det var min första uppgift där att stå i orkesterdiket. De hade gjort en ballett av det. Så jag stod i orkesterdiket och sjöng och tyckte att det var passade mig perfekt därför att jag var på den tiden en ängslig scenartist, så jag föredrog att stå i diket och sjunga rakt upp och ner. Men jag hade nog gjort det redan, och det var då väldigt tidigt i min karriär i Monte Carlo av alla ställen, där också en koreograf var inblandad, alltså inte en regissör utan en koreograf som ville göra, idén var att det skulle vara mycket dans och även jag och mina kollegor skulle vara rörliga och sen skulle vi ha dräkter av Christian Dior, så att det lät ju spännande.
Oj.
Men jag tror inte att det var så roliga dräkter sen.
Nej. Hur gick det med rörelsen?
Ja, det första var att man, den här första insatsen där han ropar Euridike när hon har dött, då skulle jag liksom böja mig bakåt och det var ifrån någon slags knäböja, det var liksom muskler som inte jag hade, i alla fall inte i trim, så att han efter liksom 5 minuter såg att nah, det är nog bäst att låta från Otter vandra omkring på ett annat sätt, så att det blev en inte särskilt intressant uppsättning på det stora hela, tror jag man kan säga.
Men ändå ett första minne.
Ja.
Ja. Själv så ser jag en svart skiva framför mig med lite gråvit bild och så står det solflöjt med stora bokstäver på skivan, och det var flöjtisten Gunilla von Bars soloskiva där bland annat Dans på de saligas ängder finns med, och det är då den berömda dansen ur andra akten av operan som låter så här. Gunilla von Bar här, och då tänkte ju jag, aha, det finns en opera som heter Orfeus och Euridike, och sen var det, ja, fick jag upp ögonen för den här operan helt enkelt. Orfeus och Euridike har en lite krånglig tillkomst i historien skulle man kunna säga. Den hade urpremiär 2 gånger nästan, och det bland annat på grund av att librettisten byttes till version 2. Först var det Karl Sabigi som skrev original librettot, originaltexten, och sen så översattes den till franska av en Pierre-Louis Molin. För en italiensk version hade urpremiär i Wien 1762, men sen gjorde alltså Glucks ganska stora ändringar till premiären i Paris 1774, 12 år senare. Och sen så har också tonsättaren Hector Berlioz gjort ytterligare en version där han kombinerar den italienska och den franska versionen, och Orfeus sångpartier har anpassats till en mezzosopranröst eller en altröst. Det här är också Glucks första så kallade reformopera. dramatiken skulle få ta mer plats. Tidigare så hade musiken och kanske framförallt sången gjort att dramat hade fått stå tillbaka lite. Detta skulle nu bli ändring på, avskalat var ordet i tiden. Och sen innehåller ändå Orfeus Euridike ganska mycket mer än bara drama. Det är balletter till exempel, och det tror man beror på att Gluck var ganska påverkad av den franska balettmästaren Jean-Georges Nauvert, som var väldigt viktig för ballettens utveckling. Hör här till exempel på Furiernas dans. Musikhistorien rör sig också framåt i den här operan medan tiden då går mellan de här båda urpremiärerna. Gluck gjorde förändringar bland annat bland solister och i orkestern mellan de två premiärerna. I den första så sjöng kastrater och man kunde höra det gamla instrumentet chalumeau, en sorts föregångare till klarinett. Men i Paris-versionen sen så har kastraterna försvunnit och chalumeau har ersatts av en obå. Så det var omvälvande tider helt klart. Men det här med reformopera och sådär, Ann-Sofie, är det något man behöver bry sig om när man lyssnar eller går och ser operan?
Nej.
Vad skönt.
Ja, nej. Nej, det är en teknikalitet och det är väl intressant att veta om man är intresserad av musikhistoria. Men för mig är det ju bara den här musiken går rakt in. Jag älskar det här. Alltså, det är så underbar rikedom. Det är både melodik, harmonik, orkestrering, energi, och som sagt vad det liksom händer, så det rör på sig. Det är inte oändliga arier med tusen variationer, utan det rör på sig. Så att när jag hör det här nu så är det, ja, jag tycker det är jättehärligt.
Det är dags att släppa in Per Feltzin som ska få berätta lite om handlingen i Orfeus Euridike.
Berättelsen om Orfeus och Euridike är som många myter rätt enkel som ren handling. Men den rymmer också därför många tolkningsmöjligheter och ger oss chansen att se händelserna från olika sidor. I Glucks operatolkning av myten har Euridike just dött och begravts. Den djupt sörjande Orfeus står vid graven och vill till varje pris hämta hem henne från dödsriket. Hans stora sorg berör gudarna så mycket att de via kärleksguden Amor ger honom möjlighet att hämta hem Euridike från dödsriket. Kärleken ska hjälpa dig. Villkoren är att han själv besöker dödsriket och att han inte får se på eller tala med henne medan de beger sig hemåt. Innan Orfeus får träffa Euridike måste han blidka dödsrikets furier som dansar för att skrämma bort honom. Han går inte i kamp utan betvingar dem med skönsång och känsligt spel på en lyra. Furierna öppnar portarna till Elysium och de saligas ängder där de saligas andar finns. Men att hämta Euridike utan att tala med eller se på henne är för mycket för de båda. Orfeus bryter löftet till gudarna och Euridike försvinner ner i dödsriket ännu en gång. Han är förtvivlad och vill ta livet av sig, men Amor hindrar honom. Gudarna bevekas återigen och Euridike får återvända till livet som en symbol över evig kärlek.
Tack så mycket, Per. Ja, som du hörde här så är det en relativt enkel ramberättelse som man kan fylla med sin egen tolkning då, så som det ofta är när det handlar om just myter. Men vad handlar operan egentligen om, kan man ju fundera på. Vad säger du, Ann-Sofie?
Ja, en stark och hängiven kärlek, att göra allt vad man kan för att nå tillbaka till någon person som, eller den älskade i det här fallet, med hjälp, med musikens hjälp. Så det är väldigt vacker, en liksom vacker berättelse. Sen är ju det här lite där han inte får titta på henne. Det är ju lite så där frustrerande. Varför då?
Eller hur? Jag tänkte vi skulle komma in på det lite senare, ja, men jag håller helt med dig.
Ja, men så ska det ju vara i sagornas värld.
Visst ska det. Men är det inte också en opera om att ha svårt att släppa tappa en älskad person, en förlust som man har haft?
Jo, det är det ju. De här två är ju väl unga och hon dog av en orm som bet henne och förgiftade henne. Och så det känns ju väldigt... Jag kan förstå att han vill ge sig efter där och rädda henne och få upp henne igen, naturligtvis. Men det blir ju en vacker historia som sagt var, och mycket opera handlar ju om död och kärlek och förtvivlan och hur man ska rädda varann och nå varann.
Mm. I den uppsättning som du var med i på Kungliga Operan 2007 så tänker regissören Mats Ek så här om just operans handling.
Det är ju kanske mytens karaktär att det inte går att riktigt definiera det där. Och jag skulle vilja säga att ett sätt att läsa den här myten är just det att om Eurydike är sedd som själen i ett konstverk, så när hon är sedd helt enkelt, när hon är definierad, då dör konstverket, om man så vill se. Så där kan berättelsen om Orfeus och Eurydike tjäna som en form av gestaltning för den villkoret, konstnärskapets villkor eller konstens villkor.
Det låter ju som en väldigt filosofisk läsning av den här myten då.
Ja, riktigt så har jag inte behandlat den, utan vi har försökt att ta ett annat grepp utan att helst förlora också delar av de här läsarterna. En annan läsart som jag hörde om, det är att Eurydike är en knarkare och har försvunnit så att säga till de saliga sängder där hon är lycklig enligt texten och med motstånd och argumentation först tillbaka. Och ja, de har låst den väldigt konkret.
Ja, så tänkte alltså Mats Ek när han gästade Eva Kaiser och Musikmagasinet. Du skrattar lite här.
Ja, den där knarkversionen tror jag att jag såg. Tysk Kupfer, Harry Kupfer gjorde den. Och den var en jättesuccé, för det var liksom lite modernt. Och detta var väl 80-tal. Och jag såg den på Covent Garden. Och, ja. Men så är det ju i teaterns underbara värld. Att man kan läsa allting på hur många sätt som helst, och det är det som gör att man kan spela samma operor om och om och om igen och få nya belysare på olika sätt, och det tycker jag är väldigt vackert. Och varför ska vi liksom fråga oss varför vi ska spela 1700-tals opera idag så många år senare, men det är ju, handlar ju om berättelser och fantasi, och det är liksom absolut tillräckligt.
Något allmänmänskligt.
Ja, just det.
Mm. Och när ni satte upp er version då, 2007, så var Orfeus en gammal man.
Ja, då ville Mats träffa mig innan, några månader innan, och berätta lite vad han hade för idé och fråga mig om det var okej att jag skulle ha, vad heter det, inte ölmage, en liten gubbmage och inget hår. Jag hade sån där grej som gör att det ser ut som man är skallig. Och möjligen hade jag glasögon och lite säckig kostym och skulle liksom... Ja, mitt rörelsemönster skulle vara en gammal, lite stapplande människas, fast ändå naturligtvis elegant, för det var ju trots allt Mats Eks uppsättning. Mm. Och sen så berättade han också, om jag frågade om jag var okej med att flyga, det vill säga man hänger i såna här anordningar och kommer ifrån tågvinden ner, och det hade jag aldrig gjort, så det fick vi träna i god tid i förväg, för det var ju, jag tyckte det var jätteläskigt i början. Anna Larsson var också Orfeus, vi delade på rollen, och hon var ganska modig och gjorde det där, och då tänkte jag, nu jävlar ska jag också. Och när jag väl hade gjort det, då var det ju jättehäftigt. Det var en kick att snurra i luften ganska långsamt, men ändå jätteroligt var det.
Jag tänkte att vi skulle gå in lite mer på rollerna och framförallt den bärande huvudrollen, Orfeus, börjar vi med. Vad är det som driver honom? Vi har varit inne lite på det här med att det är, om vi då säger att han i myten är ung, det är kärleken till en förlorad älskad som driver honom.
Alltså det börjar ju med att han sörjer henne vid någon form av begravning och det står folk runt omkring honom, men han är väldigt... intensivt sörjande, desperat och ber dem avlägsna sig. Och sen börjar ju hans önskan om att nå henne i dödsriket, och han sjunger och spelar allt vad han orkar, så att säga, och sen dyker Amor upp. Men han är driven av sin enorma kärlek och någon slags tro på att han kan i sin kärlek och sin sorg nå tillbaka till, eller nå henne igen.
Mm. Och gudarna då? De lägger ju sig verkligen i den här historien och ändrar livets förlopp, eller vad man ska kalla det, att ormen har förgiftat Eurydike och att hon har dött.
Mm.
Är det en lek för gudarna? Ska man tolka det så?
Ja, det där med myter, alltså, det är ju väldigt, det finns ju så många olika varianter, och jag vet inte så hemskt mycket om de där myterna. Men han uttrycker så stark kärlek, och det blir de väldigt berörda av, gudarna. Så då kommer ju Amor och säger att jag ska hjälpa dig med det här, så att du, men du måste veta då att du inte får titta på henne. Men så, gudarna kan man kan väldigt lätt väcka deras ondska och ilska, och man kan också väcka deras empati.
Mm.
Så det är ju bra.
Mm. Han är ju väldigt lycklig när han då till slut har fått okej av Amor och gudarna att få komma ner i underjorden för att hämta tillbaka Eurydike, och då sjunger han så här.
Härligt.
Vad tänker du när du hör det här? Det är lite speciellt, får vi säga, i Operaguiden idag, i och med att vi faktiskt har en utövare som sidekick. Jag måste ju fråga dig liksom hur det är att sjunga alla de här koloraturerna.
Ja, alltså nu skulle jag inte kunna sjunga ens den första frasen, därför rösten vill inte vara så där rörlig längre. Ja. Men då vill den det, och det är ju helt fantastiskt att höra dessa koloraturer. Jag vet, jag fick den där arian sent, och det slutade med en väldigt svår kadens. Det finns ju mycket berättelser om den här arian och kadenserna, där den första delen av kadensen är av Saint-Saëns, och den andra är Berlioz, och den tredje av kanske Gluck, eller jag vet inte.
Och vi ska säga att en kadens är alltså en liten slutkläm.
Just det.
Ja.
Och själva arian är ju inte från Orpheus från början, utan den är överlyft från en annan Gluck-opera. Och kom då i Paris-versionen, va? Om jag inte har... Ja, den var inte med i första versionen i alla fall.
Jag tror att du har helt rätt där.
Och så den här franska versionen då, som inte hade gjorts på ett tag, tror jag, när vi spelade in den med John Elliott Gardiner, den innehöll den här arian. Och jag vill minnas det som att jag gick upp och gjorde orkesterrepetition i Lyon och sjöng med orkestern och hade knappt lärt mig den. Och liksom, nu skulle jag behöva ägna 5 år att träna in det här.
Det var våghalsigt.
Ja, men på den tiden så var den här typen av sång med koloratur, det var så lätt för mig. Så det är ju jag minns hur det kändes i halsen, men det går inte längre. Men det är jättekul att höra på det.
Mm. Men här kan man väl ändå säga att musik och text och känsla verkligen går hand i hand. Stor glädje får man ju känslan av att det är.
Ja, just det. Amor, bien, rendre, amour, ta plus ardente flamme. Det är ju mer en besvärjelse. Det är väl inte att han är så jätte, liksom, glad, tjo och kim, utan det är han samlar kraft.
Ja, men han är peppad på att gå ner.
Ja, just det.
Ja.
Väldigt peppad, ja. Om man säger så.
Överpeppad kanske. Den mest berömda arian, måste man ändå säga, är Je perdu mon Eurydice. Jag har förlorat min Eurydike. Och aldrig har väl en sång om en förlorad älskad varit vackrare. Men den låter ju inte så ledsam om man lyssnar på harmonierna i starten.
Ja, jo, man kan inte tro att det handlar om vad det handlar om. Nej, för de då tittar på mig. Nej, jag kan inte titta på dig. Och, jo, du älskar mig inte längre. Jo, eller ja. Och så liksom brakar det ihop och hon dör. Och då så kommer det här la la la. Det är jättekonstigt.
Visst är det?
Nej, det är inte. Det är väl, jag vet inte. Det kanske inte är Glocks bästa stund så där rent. Men han hade väl en tanke med det där. Det måste han ju ha. För det, den arian är ju original, det är inget han, vad jag vet i alla fall, hämtat någon annanstans ifrån och bara slängt in. Så att han har tänkt att så här ska det vara. Den slutar ju liksom på ett smärtsamt sätt. Mm. Men jag håller väldigt med om att det låter inte så där i början. Så man får verkligen försöka uttrycka någonting som kanske inte musiken säger.
Mm. Men även glad eller durig musik kan ju vara väldigt smärtsam, ja, ibland. Låt oss lyssna på Jeopardy, och jag tänkte att vi skulle jämföra några olika varianter. Jag har plockat fram inte mindre än 3 versioner. Först en hög tenor, sen en countertenor som kanske är det närmsta vi kommer kastrater idag. Och så sen en mezzosopranvariant, och då är det du som sjunger. Vi börjar med Leopold Simonos version. J'ai perdu mon heure irise, rien n'égale mon malheur. Sans crier, quelle rigueur, rien n'égale mon malheur. Je suis comme un malheureux. Det är alltså hög tenor. Nicola Jedda har också sjungit in
den här. Det lät som Jedda lite grann.
Och sen har vi en countertenor, Filip Charoski, som låter så här. Ja, så låter Filip Charoski och sen Ann-Sofie Fonotter i den här versionen. Ja, här har vi då 3 varianter. Vad tycker du blir skillnaden i uttrycket?
Alltså, jag tror att det hänger mer på interpretationen och vem som dirigerar, hur orkestern låter, än vilken rösttyp det är. Och det i sin tur har ju att göra med om det är en live-inspelning där man kanske har gjort ett antal föreställningar först, att man verkligen är inne i det och vet varifrån man kommer just i det ögonblicket. Om man går in och bara spelar in den här arian lösryckt och fullt medveten om vad det hela handlar om och så, men det blir ändå en annan grej. Ja, så att jag tycker inte nödvändigtvis att det behöver betyda så mycket vilken röstfärg det är.
Och så har vi ju då Orfeus älskade Euridike. Hon får en plats i titeln på operan i den här versionen av myten, till skillnad från till exempel Monteverdis version från 1607 som bara heter L'Orfeo. Men sen är ju ändå själva rollen ganska liten. Den kommer in i tredje akten. Ja,
den är lite otacksam skulle jag säga.
Ja, till
jag
och med
tror
så.
Att de som sjunger den tycker oftast att det är, de blir förbannade att de inte har lite mer att göra och lite större variation på uttrycket, för att hon och sen liksom hur det ligger, tessituran, vilket läge rösten ligger, det kan lätt bli lite som att hon gnäller hela tiden, som att det inte är så där jättelätt att fatta sympati för denna kvinna faktiskt alltid.
Nej, för hon blir ju ganska snart efter att Orfeus har kommit ner då och försökt få upp henne lite snabbt, så blir hon ju ganska defensiv och tvivlande. Hon kräver att bli sedd.
Ja, just det. Så det finns inte, det går väldigt fort. Först sörjer han och kämpar sig igenom dödsriket och alla de här gudarna som kämpar mot honom. Och sen går det hela väldigt fort efter det. De ses och så är det mycket utväxling av text. Det är han, det är hon, det är han, det är hon. Och sen är det en ensemble och sen är det liksom paff så har hon dött igen. Så det är inte så där jätteväl dramaturgiskt uttänkt till Eurydikes fördel.
Ja, vi ska lyssna på en av deras duetter då när det är pingpong-sång här fram och tillbaka. Här anklagar hon honom för att han inte bryr sig.
Mm.
Vill hon följa med honom ens? Upp igen?
Nej, det verkar inte så.
Det låter ju inte så.
Nej, jag tänker nu på när jag gjorde det här i en annan uppsättning med Barbara Barney. Hon sjöng Eurydike och det är ju kul att sjunga med Barbara, men hon var så förbannad. Och jag tror jag för mig att hon sa att aldrig mer.
Ja, kanske är det så att Eurydike, att det var någonting mellan dem redan innan de möttes nu igen då, som spiller över här.
Ja, man kan snillen spekulerar, jag vet inte.
Nej. Man kan ju önska i alla fall, som vi var inne på lite tidigare, att hon skulle få reda på varför de måste skynda sig och varför Orfeus inte kan se på henne. Det skapar ju så otroligt mycket oreda det här, men det är väl det som kallas en bra historia då.
Ja, just det. Jag sätter knorr på det hela som gör att det blir en dramatisk stor vändning. Och så det är klart att Gluck använder sig av det.
Mm. Och så har vi slutet då. Gluck och hans librettister, de har valt att avsluta operan helt annorlunda än myten slutar. Det blir ett glatt slut, de får varandra. Och det sägs att det var en eftergift för publiken, högdjuren inom operavärlden. De klarade riktigt inte, de klarade inte riktigt av det här olyckliga slutet.
Men så är det ju alla de här mytoperna som Händel har ju skrivit en massa där det inte alls borde vara lyckliga. Men det dyker alltid upp som gubben ur lådan, någon sån här amorfigur och säger ah! Vi ordnar så att det blir ett lyckligt slut och så liksom kan publiken vandra hemåt i natten och vara glada. För det är som i Hollywood att de vill inte gå och se när det är liksom olyckligt. Jag läste just myten här om Orfeus innan jag satte mig i studion och den, originalet är ju förfärligt där de hugger huvudet av honom och huvudet guppar iväg i havet fortfarande sjungande Eurydike.
Ja.
Förskräckligt. Det kan man inte göra en opera av lika lätt som med det här slutet.
Nej, men blir det inte lite corny med det här happy ending-slutet efter den här långa sorgeprocessen?
Ja, det kan man säga. Men å andra sidan, vem vill inte att det ska sluta lyckligt?
Nej, såklart. Fina slutord. Tack så mycket, Ann-Sofie von Otter.
Tack.
Och i den här podden så har vi inte kunnat lyssna så mycket på mycket musik. Det här är verkligen en opera där man ska ta tid att lyssna på musiken mycket, mycket mer än vad vi har gjort idag. På sverigesradio.se däremot, /operaguiden, så kan du under avsnittet om Orfeus Eurydike hitta en spellista. En Spotify-lista med mer musik, fler versioner. Och när du ändå är inne där på webben, eller lyssna på appen för den delen, Sveriges Radio Play, så får du gärna lyssna på fler operaguider också om andra operor. God lyssning och stort tack för idag. Hej då!